الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فتشات غطوية عن كتاب قول مفيد في أدلة التوحيد أو الشيخ الوصابي رحمه الله تعالى وبيقوم شرام تلك كابيتلة تات إنيا شاني تيل دي في دول فروتم الله فروتم الله وده أريان كليغانة كابيتل سمي غلطيرة تيل تيديغانة كابيتل لبارة فرات يعني بتونة att endast Allah Azza wa Jal känner till det fördolda. Allah Azza wa Jal beskriver sig själv i Koranen med att han är alimul ghaib, den som har kunskapen om det fördolda. Och att ingen annan än Allah har denna kunskap. Och när man talar om det fördolda så talar man då om framtiden. Vad som händer i morgondagen. Man talar om vad som Allah Azza wa Jal har dolt från saker och ting i nästa liv. Paradiset, helvetet, domedagen, graven. Det är osedda, det som vi inte känner till. Det här är från alim al-ghaib, det fördolda. Och det har vi ingen kunskap om. Och de lärda säger att denna ilm al-ghaib delas in i två kategorier. En mutlaq och en nisbi. En mutlaq betyder den totala kunskapen om det fördolda. Och den är det endast Allah som har, och Allah Azza wa Jal har delat med sig med, eller från denna kunskap till vissa av hans profeter. Okej? Okay? Som till exempel, vad ska hända innan domedagen? Vad ska hända på domedagen, paradiset och helvetet? Det här har endast Allah kunskap om. Men han har berättat om det till hans profet, alayhi salatu wassalam, som har berättat det för oss. Okej? Okay? Och det är omöjligt, det är inte på något sätt möjligt att ha kunskap om det fördolda förutom om Allah Azza wa Jal har berättat om det. Okej? Okay? Det är enda sättet att få reda på det. Eller att det sker. Att det som är skrivet sker, då vet vi att det var skrivet, men då är det inte längre från det fördolda. Sen har vi då den andra formen av dold kunskap, vilket är nisbi, vilket är relativt. Och det går att få reda på med hjälp av dess asbab, med hjälp av dess orsaker. Som till exempel, de säger här de lärda, vilket kön ett foster har efter det att änglarna blåst in själen. Innan änglarna blåst in själen så vet vi inte vad det är för kön, om det är en pojke eller flicka. Första månaden kvinnan är gravid. Det är omöjligt att veta vilket kön det kommer att bli. Men efter 120 dagar, då ängeln blåser in själen, så är det möjligt idag med hjälp av ultraljud att kolla vad det är för kön. Och då är det inte längre från det fördolda. Och samma sak, väderleksrapporter, där man ser att det kommer ett högtryck, det kommer ett lågtryck, regnmoln, ett oväder rör sig åt Stockholm till exempel. Då kan vi med största, sannolikhet säga att det kommer ett oväder till Stockholm. Eller är det typ säkert? Men det är aldrig 100% säkert. Oväder kan komma, alla kan ta bort det. Hänger med? Och samma sak, himlen kan vara blå, det kan vara jättefint väder och det kan börja spöregna. Så att, men gärna på ett ungefär, det finns asbab, gärna orsaken. Och också så kan man få en del av den här kunskapen med till exempel sanddrömmar, att Allah Azza wa Jal inspirerar en människa med diverse sanddrömmar om vad som kommer att ske i framtiden. Och det är också detaljer, det är inte att en person får liksom kunskap om det fördolda, utan han kanske får en sanddröm som indikerar på att han kommer gifta sig, han kommer skilja sig, han kommer att få barn, han kommer bli rik, han kommer drabbas av en motgång eller liknande. Det är som en förberedelse på någonting som kommer att hända i livet, som hjälper personen att kanske vara mer stabil och att fatta korrekta beslut och så vidare. Ja. Och Sheikhen i det här kapitlet, mashallah, nämner 20 stycken ayah, väldigt många bevis. Vi nämner några av dessa verser som då tyder på att endast Allah Azza wa Jal har kunskapen om det fördolda. Allah subhanahu wa ta'ala säger i början på surat al-Baqarah: قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Då Allah Azza wa Jal säger till änglarna: Sa jag inte till er att jag känner till det fördolda i himlarna och på jorden, och jag vet vad ni har inombords och vad ni visar utåt. Surat al-Baqarah 33. Så här nämner Allah Azza wa Jalla att han har kunskapen om det fördolda till änglarna, och att han känner till det fördolda i himlarna och på jorden, det vi gör öppet och det vi döljer inom oss. Allah säger också: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, att Allah skulle inte upplysa er om det fördolda. I surat Ali Imran. Yani, allt det fördolda. Det är också från Allah Azza wa Jalla ni'ma. Tänk om vi visste allting som händer i framtiden. Det skulle vara jättejobbigt, eller hur? Att veta exakt vilken dag man ska dö, när man ska bli sjuk, när man ska... Det skulle vara jättejobbigt. Så alhamdulillah att vi inte vet de här sakerna. Vi tar saker som de kommer. Alhamdulillah. Allah säger också att profeten Muhammad alayhi salatu wassalam ska säga till människorna: قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. Säg till människorna: jag påstår inte till er att jag har Allahs skatter, och inte heller att jag känner till det fördolda. Och jag säger inte heller till er att jag är en ängel, utan jag följer bara det som har uppenbarats till mig. Säg, kan man likställa den blinde och den seende? Har ni inget förstånd eller ska ni inte reflektera? Surat al-An'am 50. Så han nämner Allah Azza wa Jalla att profeten Muhammad a.s. ska säga till människorna att han inte har källorna till Allahs rikedomar. Det är inte han som delar ut rikedomar till människorna, utan det är Allah Azza wa Jalla som gör. Och han inte heller har kunskaper om det fördolda, utan endast Allah har denna kunskap. Och han är inte heller en ängel, utan han följer bara det som uppenbaras till honom, då han är ett sändebud. Och en liknande vers i surat al-A'raf så säger Allah Azza wa Jalla: قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Säg, ja Muhammad, till människorna: jag äger inte makten att kunna gynna mig själv eller skada mig själv, förutom med vad Allah vill. Och om jag kände till det fördolda så skulle jag sannoliken öka i det goda, och ingen ondska skulle drabba mig. In ana illa nadir wa bashir. Jag är bara en varnare och en person som kommer med glädjande budskap för ett folk som har tro. Så här säger profeten Muhammad a.s. att han inte har makten att kunna gynna eller skada sig själv, utan den makten ligger bara hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger också: وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Om jag hade kunskapen till det fördolda så skulle jag öka mig själv i gott och avvärja allting ont för mig själv. Så här finner vi att profeten Muhammad a.s. som är den bästa människan varken kan gynna eller skada. Och han har inte kunskapen om det fördolda. Hade han det så skulle han öka sig själv i gott och han skulle avvärja det onda från sig själv. Och det är en jätteviktig punkt. För att om Allah Azza wa Jalla sändebud, den bästa av människor, inte har kunskapen om det fördolda, tror ni då att någon som är under honom i rang har kunskapen om det fördolda? Eller hur? Det är underförstått att om han inte har fått kunskapen om det fördolda så kommer inte heller någon annan att ha denna kunskap. Och det är viktigt, för att den här versen tillbaka visar då en spåman som säger att han kan se in i framtiden. Eller någon, det finns vissa avvikande sekter också i islam som påstår att deras imamer, som vissa extrema shia, påstår att deras imamer har kunskapen om det fördolda. Eller vissa tillskriver också profeten Muhammad a.s. Vissa sufister påstår i Al-Burda, den här kända poesin de läser på hans maulid, att från hans kunskap är kunskapen om vad som finns i Lawh al-Mahfuz, den yani fördolda kunskapen. Och det här är extremt. Det går helt emot de här koranverserna. Och det här tror vi inte om profeten Muhammad a.s. utan han har endast den kunskapen Allah azza wa jalla har givit honom. Så man får absolut inte då tro på att det finns människor som har kunskap om det fördolda. Allah säger också: "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah." Att säg, ingen i himmel eller på jord har kunskapen om det fördolda förutom Allah. Surat An-Naml 65. Så säger Allah klart och tydligt att endast han har kunskapen om det fördolda. Inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'ah. Allah har kunskapen om domedagen. Och så vidare. Så att det finns i alla fall jättemånga verser. Han nämner här 20 verser. Och det är klart och tydligt att endast Allah Azza wa Jal har kunskapen om det fördolda. Och det här är från vår aqida, vår trosuppfattning när det kommer till al-iman bil asma'i wa sifat tawhid. Al-asma'i wa sifat wa tawhid rububiyya. Att vi särskiljer Allah Azza wa Jal i denna unika egenskap att vi tillskriver endast Allah Azza wa Jal kunskapen om det fördolda. Och vad beträffar bevis från sunna så nämner författaren några hadither. Han nämner hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma där han säger att profeten alayhi salatu wassalam säger att nyckeln till det fördolda är fem. De fördoldas nycklar är fem som endast Allah känner till. Ingen människa vet vad som kommer att ske i morgondagen förutom Allah. Och ingen människa vet vad som finns i kvinnans sköte förutom Allah. Och ingen själ vet vad hon kommer att tjäna i morgondagen. Och ingen själ vet i vilken land hon kommer att dö förutom Allah. Och ingen person vet när regnet kommer att komma förutom Allah. Och endast Allah vet när domedagen infaller. Berättat av Bukhari och Ahmed. Så här nämns det då att Allah Azza wa Jal är den enda som har kunskapen om dessa saker. Och de omfattar egentligen allt. Den första omfattar allt. Vad som sker i morgondagen. Och ingen person vet vad hon kommer att tjäna i morgondagen. Risk, vad som är skrivet i försörjning är det endast Allah Azza wa Jal som vet. Och ingen människa vet vad som finns i kvinnans sköte. Vad som kommer att födas. Är det en pojke, flicka? Är det troende, icke-troende? Är det lycklig, är det olycklig, är det frisk, är det sjuk och så vidare. Det här vet endast Allah subhanahu wa ta'ala. Och ingen själ vet heller i vilket land hon kommer att dö. Det är också någonting som endast Allah azza wa jal vet. Och subhanallah, det har nämnts i en hadith att om Allah vill ta en persons liv på en plats eller ett land så ser Allah till att personen får ett behov på den platsen. Subhanallah, yani du lever i Sverige kanske 70 år. Men det är skrivet att du ska dö på Maldiverna. Någonstans. Eller i Nordpolen. Allah ser till att du får ett behov. Ett ärende på den platsen. Och du måste ta dig dit. Du tar dig dit och där kommer du dö. Så vi vet inte på vilken plats. I vilket tillstånd vi kommer att dö. Vi ber Allah Azza wa Jalla att ta vårt liv i det bästa av tillstånd. På de bästa av platser. Amin. Och endast Allah vet när domedagen kommer. Nah. Han nämner också en annan hadith där profeten a.s. kommer in till Rubay' bint Mu'awwid ibn Ifran radiyallahu anha. Där hon säger att profeten a.s. kom in till henne vid middagen. Den dagen de hade gift sig, eller hon hade gift sig. Och han satte sig på min säng. Så som du satt här, personen som var närvarande. Och så började några flickor, små flickor, att sjunga och slå på duff, slå på trumma. Och de prisade då de sahaba som hade dött i Yawm al-Badr. Och så sa en av flickorna, wa fina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin. Och bland oss finns en profet som vet vad som sker imorgon. Ja, det var en del av sången som hon sjöng. Och bland oss finns en profet som vet vad som händer imorgon. Och då så avbröt profeten henne a.s. och han sa, la taquli hakada. Säg inte så här. Utan det andra du sjunger kan du fortsätta sjunga, men inte det här. Det här stämmer inte. Och denna hadith finns i Bukhari. Det är också klart och tydligt, eller hur? Det var inte så här, hon är en liten flicka, det är lugnt. Hon menar inte det här. Nej, du får inte säga så, det är haram. Bland oss finns en profet som vet vad som sker imorgon. Nej. Det finns ingen människa som vet vad som sker imorgon. Det här stämmer inte. Och så säger Imam Ibn Hajar i förklaringen för denna hadith. Borta för länge. Jag glömt bort allt. Vad sa vi då? Precis. Ibn Hajar al-Asqalani säger här att kunskapen om det fördolda är någonting som endast Allah azza wa jalla känner till. Och de saker som profeten a.s.w. fått kunskap om är vad Allah azza wa jalla har berättat för honom. Ja, och det är också en annan fråga. Varför berättade Allah azza wa jalla vissa saker som skulle hända i framtiden för profeten Muhammad a.s.w. som till exempel domedagens tecken, vad som ska ske innan domedagen?
För att människorna skulle lättare acceptera.
Assett, för att folk lättare skulle kunna acceptera hans profetkall. Det skulle stärka att han är en profet från Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, och så säger författaren att från dessa verser och hadither så är det klart och tydligt att det som spåmännen påstår att de känner till det fördolda är falskt. Det saknar helt och hållet grund. Vare sig de är astrologer, eller trollkarlar eller vad de nu är för någonting, så är de dajjalin, med folk som ljuger och inte har kunskapen om detta. Och endast Allah azza wa jalla är den som har kunskapen om det fördolda. Och den här frågan är klar och tydlig, eller hur? Nästa kapitel. Kapitlet Wujub al-Tawakkul ala Allahi wahda. Plikten att endast förlita sig på Allah azza wa jalla. Och tawakkul, tillförlit till Allah azza wa jalla, är en av de noblaste formerna av dyrkan. Till och med så säger vissa av ulama att det är hälften av våran iman att förlita sig på Allah azza wa jalla. Det har en otroligt hög position i vår religion. Och Ibn Taymin säger att tawakkul, och ni har ofta hört det ordet i Koranen, eller hur? Tawakkul ala Allah. Tawakkul är att en person sätter sin tillit till Allah i att få det han söker och att avvärja det han ogillar. Samtidigt som han då gör detta med tillförlit till Allah azza wa jalla, och han också gör al-asbab, orsakerna för att uppnå detta. De tillåtna orsakerna. Ja. Så tawakkul är då att man sätter sin tillit till Allah azza wa jalla i att få det man söker och att skyddas från det som man ogillar. Och att man också gör en asbab, man gör de orsaker, de tillåtna orsaker som krävs för att uppnå detta. Det är viktigt här, vi kommer att repetera detta flera gånger. Tawakkul är inte bara att förlita sig på Allah. Utan samtidigt förlit på Allah azza wa jalla är också att man gör en asbab, man gör orsakerna. Som det har nämnts i hadithen, som inte är sahih, men i alla fall dess betydelse är sahih. Att en man kom till profeten a.s.w. och han sa: ja Rasulullah, kamelen, ska jag knyta fast den och förlita mig på Allah, eller ska jag bara lämna den och förlita mig på Allah? Allah kommer att låta den stå kvar. Han sa nej, knyt fast den och förlita dig på Allah. Hadithen, vissa av dem säger att den är svag, men dess betydelse är korrekt. Gör asbab, vad är orsaken till att du ska behålla din kamel? Att du knyter fast den, eller hur? Så det är tawakkul, att du gör dess orsaken och att du förlitar dig på Allah azza wa jalla. Samma sak, en person vill ha försörjning, han vill ha inkomst. Ska han sitta hemma och säga jag förlitar mig på Allah, eller ska han gå och söka jobb och säga jag förlitar mig på Allah? Det är uppenbart att det andra alternativet är det rätta. En person vill ha barn, ska han säga jag ska inte gifta mig, inshallah, Allah, jag tawakkal ala Allah, jag förlitar mig på Allah. Om Allah vill att det kommer barn, det kommer barn. Vad kallar vi en sån person? Mejnun, precis. Han är koko, han är knäpp. Ja, han är gift dig. Och sen gör det som krävs för att få barn, inshallah. Tawakkul ala Allah, Allah azza wa jalla är den som ger. Och tawakkul, som Ibn Qayyim och andra ulama nämner, är relaterat till våran kunskap om Allah azza wa jalla. Våran tro, att vi har en korrekt tro på Allah azza wa jalla. hans rububiyya och hans asma och sifat. Genom att känna till att Allah Azza wa Jal är ala kulli shay'in qadir. Han är den som har all makt i sin hand. Det är han som kan gynna, det är han endast som kan avvärja skada. Och att allting ligger i Allahs händer. Då har man den här tron och den verkligen är förankrad starkt i ens hjärta, så kommer man att ha en starkare tillförlit till Allah Azza wa Jal. Men är man jahil, har man ingen kunskap om detta, så har man en svag tawakkul, en svag tillförlit till Allah, och förlitar sig istället på människor och materiella saker. Och det är fel, utan man ska alltid i allting förlita sig på Allah Azza wa Jal. Och har man stark imam, som vi kommer att läsa från Koranverserna, så har man också en stark tawakkul till Allah Azza wa Jal. Och från Allahs namn är också al-wakil. Och det namnet är refererat, eller yani, länkat till den här punkten som vi talar om. Att förlita sig på Allah. Al-wakil betyder den som man förlitar sig på. Al-wakil, yani den som människorna förlitar sig på. Och det betyder också den som då tar hand om människornas angelägenheter. Och från profetens namn, alayhi salatu wasalam, är också al-mutawakkil. Al-mutawakkil, yani den som verkligen mest av alla förlitar sig på Allah, azza wa jal. Som det har nämnts i en autentisk hadith, där han sa att han är al-mutawakkil. Och al-tawakkul är min a'mal al-qulub, är från hjärtats gärningar. Vi har a'mal al-jawarih, kroppens gärningar, och vi har hjärtans gärningar i islam. Vi har tungans gärningar. Och ett tawakkul är då från hjärtats gärningar. Det är ingenting du kan se på en människa och han förlitar sig på Allah, utan det är mellan honom och Allah Azza wa Jal. Någonting som endast Allah Azza wa Jal vet, som finns i hjärtat. Och de säger, de lärda, att ett tawakkul är tre kategorier. Ibada, shirki och mubah. Den första kategorin är den som är dyrkan. Och det är det vi kommer att tala om, inshallah. Att förlita sig på Allah är en av de bästa formerna av dyrka. Shirk är att man förlitar sig på andra än Allah Azza wa Jal. Som att man förlitar sig på döda människor. Att de ska tillgodose dina behov. Att man går till en grav, gör dua till graven och förlitar sig på att personen i graven ska tillgodose dina behov. Det här är shirk akbar. Att man förlitar sig på en person som inte kan gynna eller skada. Det är shirk akbar. Eller att man förlitar sig på en levande människa som är frånvarande, som inte kan gynna dig eller skada dig. Eller man förlitar sig på någon i någonting som han absolut inte kan göra. Som att förlita sig på en människa att du ska bli rik eller frisk eller någonting som bara ligger i Allahs händer. Då är det shirk akbar. Det får man inte göra. Som yani ahlu shirk, de förlitar sig på sina statyer, de förlitar sig på Jesus eller Maria eller sina präster och korset och liknande saker. Det här är shirk akbar. Okej? Okay? Och sen har vi då tillåten tawakkul, och det är det som kallas för al-wakala. Det är som att jag säger till dig, bror, kan du sälja den här mobilen till mig? Jag har inte tid just nu, du känner mycket människor. Sälj den för ett bra pris. Jag anförtror dig det här ansvaret. Det kallas för wakala. Och det är inte riktigt samma sak som tawakkul, men det är tillåtet. Okay? Det är mubah, det är inget fel i detta. Jag anförtror dig ansvaret att sälja den här mobilen. Inget problem. Ja. Och här nämner författaren också en del verser. Första versen på surat Ala Imran. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Att om du bestämt dig så förlita dig på Allah. Allah älskar dem som sätter sin tillit till honom. Ja. Han ämrar Allah som gäller وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Först i versen. Yani, rådfråga dem i dina angelägenheter. Shura. Och om du sen bestämmer dig för en viss sak, så sätt då din tillit till Allah Azza wa Jal. Eller gör det som du tycker är bäst. Och sätt din tillit till Allah Azza wa Jal. Och sen säger Allah att han älskar al-mutawakkili. Och här har vi den första thamara, den första frukten och belöningen av att vara från al-mutawakkili. Och det är att man blir älskad av Allah Azza wa Jal. Och det är någonting som vi alla önskar och hoppas att uppnå Allah Azza wa Jalls kärlek. Och det gör man genom att då förlita sig på Allah Azza wa Jall i alla sina angelägenheter.
Källa. Jag tror det är tre kategorier av tawakkul. Det är dyrkan, kyrk och tillåten
tawakkul. Ja. Okay. Ja, precis. Ja. Allah säger också فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Yani, vänd dig bort från dessa människor och sätt din tillit till Allah وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Och Allah är tillräcklig att förlita sig på. Det är också väldigt viktigt och vackert att vi muslimer vet att Allah Azza wa Jal är tillräcklig. Allah är den al-wakil som är tillräcklig att förlita sig på. Och den som förlitar sig på Allah behöver inte bry sig om någonting annat. Han har sina saker på det torra. Om han gör det på rätt sätt, förlitar sig på Allah, då är Allah Azza wa Jal hasbu. Allah är tillräcklig för honom. وَاتَّقُوا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Allah säger också, och frukta Allah, وَعَلَى اللَّهِ, och det är på Allah de troende ska förlita sig. Så han nämner Allah ett taqwa och ett tawakkul och säger att om man är troende så ska man förlita sig på Allah Azza wa Jal. Ibn al-Qayyim nämner att den här versen är ett bevis på att ett tawakkul är någonting som krävs från en mu'min. Alltså är man en sann troende så måste man sätta sin tillit till Allah. Det är från en iman att lita på Allah. Och man förstår motsatsen, att den som inte sätter sin tillit till Allah inte har någon iman. Och de nämner här att den här versen bevisar att ju starkare iman man har, ju mera kommer man att sätta sin tillit till Allah. Ju starkare kommer man ha sin tawakkul. Och ju svagare iman man har, ju svagare tawakkul kommer man att ha. Och subhanallah, det här är någonting man kan se hos folk. Yani, vissa som sysslar med haram, de litar på vad? De litar på materiella saker och de är rädda. Om jag inte gör det här, jag kommer bli av med min försörjning. Du säger, men jag litar på Allah. Sök halal. Säg nej, du förstår inte, jag har det svårt och jag kan inte riskera att förlora hit och dit. Han kommer med massa ursäkter. Jättesvag iman, eller hur? Hade personen haft stark iman, han hade förlitat sig på Allah Azza wa Jal. Vet att profeten Muhammad a.s. säger att den som lämnar någonting för Allahs skull, Allah kommer att ersätta någonting bättre för honom. Det är ett lufte. Gör det som är halal, gör en asbab, förlita dig på Allah, Allah kommer att försörja dig. Men när folk är svaga, då kommer ofta med såna här ursäkter. De gör haram, de lämnar det som är wajib och kompromissar med religionen. De nämner ofta materialistiska saker, materiella saker. De har inte den här tilliten till Allah Azza wa Jal. Och vi alla har en brist i våra tawakkul. Alltså vi är inte så som vi borde vara. Men man måste kämpa. Och subhanallah, har man den här tawakkul på riktigt, Allah kommer öppna för dig dörrar du aldrig kunde föreställa. Allah säger också att Shu'aib radiyallahu alayhi salam säger وَسِيَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. Att vi förlitar oss på Allah, o Herre, ge oss seger över dessa människor. Låt oss erövra och vinna över dessa människor. Anta khayrul fatihin. Du är den bästa som ger seger. Och det här nämns också som ett bevis på att ett tawakkul är bland de främsta faktorer till att få seger och framgång. Det finns många verser som tyder på detta. Att vill man ha seger och framgång så ska man förlita sig på Allah Azza wa Jal. Och samma sak också i surat Al-Ma'ida, då Ben Israel blev beordrade att gå in i Quds i Jerusalem. Så säger två män som fruktade Allah Azza wa Jal: udkhulu alayhim al-bab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Queen, och ni kommer att vinna. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Och förlita er på Allah om ni sannerligen är troende. Så här finner man också att tawakkul är för orsaken till att få seger. Allah säger också i början på surat al-Anfal: innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. De troende är endast de som minns Allah och de som finner fruktan i sina hjärtan. Och då hans verser läses upp så ökar de i sin iman och de sätter sin tillit till deras Herre. Så här nämner Allah Azza wa Jalla vissa egenskaper som en mu'minun har. Och då säger Herre Ulema att de mest utmärkande egenskaperna av ett iman är att ditt hjärta yani tar åt sig, det känner av när du gör dhikr av Allah, du blir påmind om Allah, du hör Koranen reciteras, du ökar din iman och du förlitar dig på Allah. En av de mest utmärkande egenskaperna hos en mu'min är att han sätter sin tillit till Allah Azza wa Jalla. Allah säger också: "Wa ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib." Att Shu'aib alayhi salatu wasalam säger att min framgång ligger bara hos Allah. Det är honom jag förlitar mig på och det är honom jag vänder mig till, yani i lydnad. Och den här versen är också väldigt vacker: "Wa ma tawfiqi illa billah." Att min framgång ligger sannoliken bara hos Allah. Och det är också viktigt att alltid komma ihåg det, att du kan aldrig få framgång om Allah inte ger dig framgång. Vad det må vara, världsliga saker, religiösa saker, du kan aldrig bli framgångsrik om Allah inte skrivit det. Och med tawfiqi illa billah. Det är all framgång, allting gott du har fått är i slutändan alltid från Allah Azza wa Jalla. Det spelar ingen roll om du är den rikaste, den snabbaste, den starkaste, den snyggaste, den bästa iman, den mest kunskap. Allt detta är gåvor från Allah Azza wa Jalla. Så man ska inte förlita sig på det världsliga, det materiella, eller som vissa säger, man säger, lita på dig själv. Har ni hört den? Vad säger de? Tro på dig själv. Självklart, det finns en viss sanning i det. Du ska inte tänka att du själv är skräp och inte duger till någonting. Men du ska lita på Allah Azza wa Jalla. Och veta att din styrka och din framgång och allting gott kommer bara från Allah Azza wa Jalla. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhanallah, vi ser ibland folk som har alla förutsättningarna men misslyckas. Är det inte så? Alla förutsättningar, men de bara kraschar, misslyckas. Och ibland du ser folk som har noll förutsättningar, som han tänker att han är på botten, men de når toppen. Är det inte så? Så i slutändan, be alltid Allah om tawfiq. Jag säger Allah underlättar för mig, Allah må avfukni. Ge mig framgång i detta, Allah må yassir, Allah må barik. Ge mig framgång, ge mig baraka i det som jag gör. Allah säger också: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Att om du läser Koranen så sök du skydd hos Allah från الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Att الشَّيْطَان har ingen makt över dem som tror och dem som förlitar sig på sin Herre. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Att hans makt är över dem som vänder sig till honom och de som yani dyrkar typ honom och följer hans väg. Så här nämner Allah Azza wa Jalla en väldigt viktig sak när det kommer till att läsa Koranen. Att man ska söka skydd hos Allah från shaitan och rajim. Och så nämner Allah Azza wa Jalla att då har shaitan ingen makt över människan. Han har ingen makt över den som har iman och den som har tillit till Allah. Och ala rabbihim. Och alla rabbihim yatawakkalun. Så här finner vi att shaitan är långt borta från de som har stark tillit till Allah Azza wa Jalla. Yani ahlu tawhid, ahlu ikhlas. De uppriktiga som sätter sin tillit till Allah Azza wa Jalla. Yani shaitan har ingen makt i att korrumpera och att vilseleda dessa människor. De är stabila på sanningen. Men de som förlitar sig på andra än Allah, de här människorna är lätt för shaitan att manipulera, korrumpera, att dra åt sidan och att få dem att halka. Så vill man vara skyddad från shaitan och hans onda planer så ska man förlita sig på Allah Azza wa Jalla. Och han nämner många, många verser som då tyder på detta. Sista versen, surat al-Talaq, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Yani Allah är tillräcklig för den som förlitar sig på honom. Och då säger här ulema, yani Allah kommer att ta hand om hans angelägenheter, underlätta för honom. Även om det kanske uppstår vissa svårigheter och komplikationer, så kommer han i slutändan att nå sina mål. Och man förstår motsatsen av denna vers, att den som inte förlitar sig på Allah, kommer Allah inte att hjälpa, utan han kommer att lämnas till den han förlitat sig på. Det materiella, det världsliga som han litar på. Men om man förlitar sig på Allah Azza wa Jal, så kommer Allah att underlätta ens angelägenheter. Subhanallah. Hasbun, men Allah räcker, subhanallah. Behöver ingen annan. Och han säger att det finns många, många verser beträffande detta. Han nämner också några hadither. Den första är hadith Umar radiyallahu anhu, där han säger att han hörde profeten alaihi salatu wassalam säga att om ni förlitade er på Allah så som ni borde förlita er, så skulle Allah försörja er så som han försörjer fåglarna. De lämnar sina bon hungriga på morgonen och kommer hem mätta på kvällen. Mashallah, väldigt vacker hadith. Att om ni hade samt tillförlit till Allah, så skulle Allah försörja er så som han försörjer fåglarna. Har ni sett en fågel dö av svält någon gång? Jag tror det är en inlåst fågel. En bur kanske som inte får mat. Men en fågel som är fri. Jag tänkte på det idag. Jag har aldrig sett en fågel som dött av svält. Jag har aldrig gjort det. Har ni gjort det någon gång? Jag har aldrig gjort det. Qaddar Allah om det händer. Då är det andra omständigheter. Då är det nog inte bara fågeln som dör av svält. Då är det nog andra som också gör det. Men subhanallah, kolla här, om vi hade samt tillförlit för Allah, Allah skulle tillgodose våra behov, våra önskningar, så som han gör med fågeln. Vad vill fågeln? Han vill bara ha sin mat. Vi vill ha andra saker, men hade vi haft samt tawakkul till Allah, då hade vi också fått dessa saker, subhanallah. Men den här hadithen är ett jätteviktigt bevis på att tawakkul inte bara är någonting man gör med hjärtat, utan det kräver också att man gör dess orsaker. Orsakerna som krävs för att uppnå de mål man söker. Fågeln sitter inte hemma. Profeten alaihissalam sa inte om ni förlitar till, som om ni hade samtidigt förlit till Allah så som fåglarna har, de sitter hemma och de får mat. Nej, utan han nämnde hadithen, de ger sig ut och de söker mat och de kommer hem mätta. De tar en asbab, de gör orsakerna. De förlitar sig på Allah och söker maten, vilket är något enkelt för dem. Flyger runt och äter lite och kommer hem mätta. Subhanallah, det är inte speciellt svårt. Och samma sak är det för oss. Ja, ni sök det goda, gör dess orsaker och sätt din tillit till Allah Azza wa Jal. Han nämner också den kända hadithen om de 70 000 som går in i Jannah utan hisab. Där profeten alaihi salatu wassalam säger att jag fick se al-umam, samfunden, framför mig. Yani, jag fick se den här visionen, vad som kommer att ske på domedagen. De olika samfunden till profeterna som kommer att komma på domedagen. Och jag såg en profet komma med sitt folk. Jag såg en profet komma och han hade med sig en grupp. Och jag såg en profet komma och han hade med sig 10. Och en profet som hade med sig 5. Och en profet som kom ensam. Och då kollade jag och jag såg en stor svart skara människor. Och jag sa till Jibril, är det här mitt folk? Han sa nej, men kolla i el ufuk, kolla i horisonten. Och när jag kollade i horisonten så såg jag en ännu större svart skara. Och så sa han, detta är din umma. Detta är 70 000 som kommer att gå in i Jannah utan hisab och utan adab, utan straff och räkneskap. Och då sa jag, varför eller hur? Och då så sa han, kanu la yaktuna. De brukade inte bota sig med el-kay. Och de brukade inte söka ruqya. Och de trodde inte på skrock. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Och det var de som förlitade sig på Allah. Och då säger Ukasha radiyallahu anhu, ja Rasulullah, åkalla Allah att jag ska vara från dem. Och då så sa han, Allahumma ja'alhu minhum. Och Allah, gör honom från dem. Och då ställde sig en till man upp och sa, åkalla Allah att jag ska bli från dem. Och då så sa profeten alaihissalam att Ukasha, han före dig. Och den här hadithen i Bukhari och i Muslim. Så Så här nämns att profeten Alayhisattasalam fick se al-umam, samfunden, komma på domedagen. En väldigt viktig hadith faktiskt. Just den här delen av hadithen. Att Allah har skickat mer än 120 000 profeter. Ni har hört det, eller hur? Mer än 124 000 profeter. Och 314 rusul, sändebud. Och subhanallah, de kallade alla sitt folk till Allah Azza wa Jal och gav allt de kunde för att vägleda mänskligheten. Och vissa fick stort gehör, som profeten Muhammad a.s. där han nämnde att den kommer vara den största skaran på domedagen. Och i vissa hadithen, denna umma kommer att vara tre fjärdedelar av paradisets invånare. Ja. Eller, ja, precis. Fulutain. De kommer vara, i alla fall, två tredjedelar av paradisets invånare. Det nämndes i en hadith att paradisets invånare kommer att radas upp i 120 rader. Och denna umma är 80. Vilket då blir två tredjedelar, mashallah. Så vissa profeter fick, mashallah, många som följde dem. Musa också, den näst största profeten, alaihissalam, som då Bani Israel följer. Och sen kom profeter som har med sig 10, 5. En profet kommer med en person och en profet kommer helt själv. Helt själv. Yani, han kallade till Allah, kallade till tawhid, men ingen ville lyssna på honom. Han gjorde det bästa jobbet, mashallah. Och det bevisar också en viktig sak, att det är inte alla människor som är mottagliga för sanningen. Även om den presenteras på bästa sätt. När han får sanningen bevisad för sig, han vill ändå inte tro. Vissa människor är låsta. De vill inte veta av sanningen. De vill leva sitt liv på sitt sätt. Så det är inte alltid en brist på bevis, utan det är en brist på viljan av att tro. Och därför så ska man som muslim inte alltid kolla på antal. Antal är inte det som avgör vad som är rätt och fel. Yani, är det mest människor som följer sig och så? Nej. Utan är det rätt? Det är det man ska kolla på. Som Abdullah ibn Mas'ud sa, att sanningen är vad som överensstämmer med jama'a, är vad som överensstämmer med sanningen, även om du skulle vara själv. Det är det som är den räddade gruppen, de muslimerna som är på rätta vägen, det som överensstämmer med sanningen. Det är det som är al-haq. Så man ska inte kolla på el-ketra, majoritet, som tyvärr många gör. Man säger att alla gör. Varför lyssnar du på musik, men alla gör? Nej, men det är haram. Det spelar ingen roll om alla gör. Varför rakar du skägget, men alla gör? Det har inte med saken att göra att alla gör. Allah säger i Koranen, om du följer de flesta människorna på jorden, kommer de att leda dig bort från Allahs väg. Så det handlar inte om vad folk gör, utan det handlar om vad gjorde profeten, vad gjorde sahaba, radiyallahu anhu. Det här är el-haq, den sanningen som vi ska eftersträva att följa. Och här nämns det då att 70 000 av dessa kommer att träda in i Jannah utan straff och utan räkenskap. Den är direkt in i paradiset. Och då frågade man, vilka är dessa? Och då nämndes dessa egenskaper. Att det är de som inte gör el-kay. Och el-kay är en form av en medicin inom naturmedicin. Och det är att man bränner vissa kroppsdelar. Att du värmer till exempel ett metallobjekt, en sked eller någonting, och du bränner vissa platser. Det finns ju punkter på kroppen som akupunktur och sånt som påverkar resten av kroppen. Man kanske bränner under foten eller liknande, och då släpper en smärta i kroppen och liknande. Feber kanske minskar och sånt. Okej, det är en form av medicin, en kunskap som finns, och den funkar. Och det har nämnts i vissa hadithar att det är sista utvägen. Varför? För det är att man bränner sig själv. Och Allah Azza wa Jalla är den enda som har rätt att bränna människan. Yani i nästa liv. Så den ska man undvika, och den är sista utvägen. Så de använder inte el-kay. Wala yastarqum. Och de ber inte heller andra göra ruqya på dem. Att läsa Koran på dem. För att de ska bli friska. De läser på sig själva. Eller låter folk läsa på dem utan att de har bett om det. Men de ber inte andra göra det. Och tre, de tror inte på skrock. Det här som vi sa, otur och så vidare, nummer 13 och sånt. Och den sista, de förlitar sig på Allah. Och den här, de förlitar sig på Allah, de lärde sig att egentligen de tre första omfattas av att de förlitar sig på Allah. Eller förlitar man sig på Allah, gör man inte el-kay, man ber inte om ruqya, och man tror inte på skrock. Så den mest utmärkande egenskapen är att det är de som då förlitar sig på Allah Azza wa Jalla. Och det här är de som har en egen dörr i Jannah, al-bab al-ayman, den högra dörren. Där en mutawakkiluna kommer att få träda in. Och här nämns att det är 70 000 och i vissa hadither att med varje person av dessa finns det också 70 000. Så att de är inte bara 70 000 utan de är, mashallah, ett ännu större antal. Måla och göras från dem. Amin, amin. Ta bara en till hadith som vi följer, inshallah. Och det är en hadith som berättas om Jabir radiyallahu anhu. Där han sa att han var ute på en ghazwa, en expedition, en jihad tillsammans med profeten alayhi salatu wasalam mot Najd. Och då man slog läger så spred sahaba ut sig för att vila under träden. Och profeten alayhi salatu wasalam la sig under en samura, en slags träd. Och hängde upp sitt svärd i trädet och la sig ner för att vila. Och då kommer en beduin och tar ut profetens svärd alayhi salatu wasalam och ställer sig över honom med svärdet draget. Och då vaknar profeten upp alayhi salatu wasalam och då säger den här beduinen: vad är det som nu stoppar dig från mig? Ma yamna'uka minni. Vad är det nu? Alltså, vad, den här mannen står nu med profetens svärd alayhi salatu wasalam och profeten ligger där nyvaken. Ingen vapen. Kan jag tänka er? Är ni underläge, eller hur? Och då säger den här beduinen: vad är det nu som stoppar dig eller stoppar mig från att skada dig? Och då säger profeten alayhi salatu wasalam tre gånger: Allah, Allah, Allah. Och subhanallah, hon sa den här mannen kunde inte göra någonting. Han direkt typ tappade vapnen. Och profeten alayhi lät honom gå. Han straffade inte ens, han lät honom bara gå. Men, och denna hadith finns Bukhari muslim. Det bevisar subhanallah vilken enorm tawakkul, tillförlit till Allah azza wa jall som profeten hade alayhi salatu wasalam. Innan han visste att när mannen kommer till skada, Allah kommer skydda mig från dig. Subhanallah. Och ingenting hände. Inshallah. Tänkte bara avrunda med några fina athar från Salaf. Några fina athar. En korta berättelse från Salaf radiyallahu anhu. Sa'id ibn al-Musayyib som var från tabi'in, han sa: man istagna billahi iftaqara nas ilayh. Att den som nöjer sig med Allah kommer folk att bli behov av. Genom du nöjer dig med Allah, du vänder dig bara till Allah. Yani istighna. Du förlitar dig på Allah och säger att Allah är tillräcklig för mig. Du är inte i behov av någon. Bara Allah azza wa jall. Då kommer Allah se till att folk blir i behov av dig. Yani folk kommer att vända sig till dig. Yahya ibn Mu'adh, han sa att tre egenskaper är från egenskaperna av Allahs awliya. De som Allah azza wa jall älskar och de som står honom nära. Al-tiqatu billahi fi kulli shay. Att sätta sin tillit till Allah i allting. والغنى به عن كل شيء. Och att nöja sig med Allah från allting annat. Att vara oberoende eller endast yani känna behov av Allah azza wa jalla och ingenting annat. والرجوع اليه من كل شيء. Och att vända sig till Allah i allting. Att vända sig till Allah i allting eller i sökandet av allting. Subhanallah. Så alla de här tre egenskaperna går tillbaka till tawakkul. Yani sätta all sin tillit till Allah, endast yani söka rizq från Allah azza wa jall, vara oberoende av alla andra och att vända sig till Allah azza wa jall i alla ens angelägenheter. Qatada radiyallahu anhu sa att Khulayd ibn Abdullah al-Asri sa: talqa al-mu'min dhalilan. Du kommer finna den troende var ödmjuk till sin herre. Azizan fi nafsihi, men han är ärad som person. Han är ödmjuk inför Allah, men han är ärofull som människa. Talqahu ghaniyan 'anil nas faqiran ila rabbih. Du kommer finna honom rik eller oberoende av människor, men fattig inför sin herre. Och då så sa Qatada: det här är den troendes akhlaq. Yani han bekräftade dessa vackra ord som han hade sagt. Atta, som också var från tabi'in, sa att Tawus al-Yamani, som också var från tabi'in, sa att han sa vissa ord som är värda att skriva ner. Han sa: ja, Atta, Vänd inte dina behov till den som stänger dörren framför dig och avskärmar dig. Utan vänd dina behov till den vars dörr alltid är öppen fram till domedagen. Och han som beordrat dig att åkalla honom och lovat dig att besvara dig. Ja, ni vill du ha någonting? Varför vända dig till folk som typ stänger dörren? Ja, vad de ger dig, även om det är någonting, det är begränsat. Och ibland är det ofrivilligt, eller det ändå vill inte ge. Subhanallah. De stänger dörren, avskärmar dig. Men Allah Azza wa Jalls dörr är alltid öppen. Är det inte så? Subhanallah. Och Allah Azza wa Jalla har sagt till dig, åkalla mig och jag kommer att besvara dig. Subhanallah. Och sista, en av salaf som heter Abu Ya'qub, han sa, den som bara blir mätt av mat kommer alltid vara hungrig. Den som bara blir rik av pengar kommer alltid vara fattig. Den som bara vänder sina behov till människorna kommer vara berövad. Och den som vänder sig och söker hjälp från andra än Allah kommer att vara makhlul. Yani kommer att lämnas, kan man säga. Kommer lämnas. Så också väldigt vackra ord. Att vara mätt är inte att vara mätt på mat. Utan att vara mätt, att vara nöjd är al-istighna al-qana'a. Att vara nöjd med det som Allah Azza wa Jalla har givit den. Även om du är hungrig, du känner dig nöjd, du känner dig mätt. Du känner dig tillfredsställd, subhanallah. Och att inte heller tro att pengar är det som ska göra en rik. En person kan ha pengar men ändå vara fattig. Och en person kan vara fattig men ändå vara rik. Så som profeten alaihissalam han sa, att vara nöjd med det Allah har givit dig och du kommer att vara den rikaste av människor. Och han sa att rikedom är inte mycket egendomar, utan rikedom är rinna en näs, att vara rik i sin själ, i sitt hjärta. Det är den sanna rikedomen, subhanallah. Och det här ser man, hur många kända och rika människor har inte en tomhet inom sig. Ta självmord. Är det inte så? Unga, friska människor som har bland världens kändaste människor, ta självmord. Varför? Knarkar, dricker, lever i misär, ni bara försöker fly från verkligheten. Det bevisar att det inte är pengar som mättar vår hunger. Det är inte pengar som gör oss rika och tillfredsställda och ger oss lycka i livet. Det är något annat. Och där är iman, subhanallah. Och den här platsen för iman i hjärtat finns ingenting annat som kan täcka. Endast av att vi kan fylla den här platsen i vårt hjärta med iman. Så rådet är att vi inshallah ta'ala ska bli bättre på att förlita oss på Allah Azza wa Jal. Göra vad som krävs, så länge det är halal. Och att sätta sin tillit till Allah Azza wa Jal. Och som Ibn al-Qayyim säger, väldigt vacker. Han säger, den som vill vara den starkaste människan ska förlita sig på Allah. Den som vill vara den starkaste människor ska vara den som förlitar sig på Allah Azza wa Jal. Så det är väldigt, väldigt viktigt att man har den här egenskapen. Sätter sin tillit till Allah Azza wa Jal. Och khalas, inshallah Allah kommer öppna dörrar för dig, Allah kommer underlätta för dig och saker och ting kommer att bli så mycket enklare. Och inte gå och förlita sig på massa världsliga saker, utan förlita dig på Allah Azza wa Jal. Vi ber Allah Azza wa Jal att förlåta oss våra synder och inshallah vi fortsätter nästa vecka. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam.